Vi står upp och lyssnar till dagens evangelium ifrån Lukas 9 kapitel, verserna 46-48. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som han har sänt. Ty den som är minst av er alla, han är stor." Amen. Varsågod och sitt. Nästan direkt efter att Jesus för andra gången berättat för sina lärjungar att han snart ska överlämnas i människors händer och lida mycket, så fortsätter lärjungarna sinsemellan att fundera över vem av dem som är den största. Vem som ska få sitta närmast Jesus när han kommer med sitt rike. Och jag undrar, vad gick genom Jesu huvud då? Är det lönt att fortsätta? Ska vi avbryta nu kanske? Den inre drivkraft som finns i oss, som positionerar oss i relation till varandra och andra, och strävan efter att komma framåt, klättra uppåt i makt och inflytande, upphör aldrig att förvåna. Jag finns där jag också. Men evangeliet censurerar inte detta. Vi känner igen oss och vi kan tänka oss in i lärjungarnas tankar och funderingar. De är som oss och vi är som dem. Och jag funderar på hur deras samtal kan ha gått den där dagen. Nu har han fått sitta närmast Jesus 3 måltider i rad. Nu får det väl räcka. Han tar alltid med sig de där 3 när något speciellt händer. Ja, jag vet att när det kommer till ekonomin så är det allt jag som har bäst koll. När de håller på att diskutera med varandra så tar Jesus plötsligt ett barn och ställer det i mitten utav dem. Och säger att våra uppdelningar, våra olika sätt att markera status och makt, det betyder egentligen ingenting. Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Ty den som är minst är stor. Det handlar inte om vem som är bäst, vem som sitter närmast eller tror sig kunna allt. Det handlar mer om att vara villig att lämna den möjligheten för att istället ge åt andra. Nådens gåvor är temat för vår gudstjänst idag. Och i episteltexten så hörde vi orden om hur Paulus undervisar om andens gåvor. Hur hänger det här ihop? Andens gåvor och Jesu tal om att den som är minst är stor. Ja, vad är anden? Vem har anden? Hur kan jag leva och samarbeta med anden? Redan på Bibelns första blad så möter vi orden om anden. Ruach på hebreiska, som också kan översättas med vind. Hur en gudsvind sveper fram över vattnet. Hur universum skapar steg för steg, skapar och ställer i ordning. Från kaos till kosmos. Anden var ingen nyhet för Paulus, för judarna eller de första kristna. Orden, hälsningen, ledningen genom anden var påtaglig i det gamla förbundet. Gud leder sitt folk från slaveri och förtryck i Egypten genom öknen till det utlovade landet. Om dagen i en molnstod och om natten i en eldpelare. Gud kallar och utrustar speciella personer med gåvor och talanger när man ska bygga sitt tabernakel, sin kyrka. skickliga hantverkare, textilarbetare, konstnärer så att det ska bli vackert och ändamålsenligt. En mötesplats mellan Gud och människa. Anden ges på ett speciellt sätt i det gamla förbundet. Till kungar, profeter och ledare. Med speciella gåvor för sina tjänster. Till folkets hjälp och vägledning. Anden fanns, men var inte tillgänglig för alla. Profeten Hesekiel för vidare hälsningen från Gud. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Och Paulus skriver till församlingen i Efesos. Låt er uppfyllas av ande. Andens gåva är ett engångsmottagande med ett kontinuerligt liv. Att fyllas av andling är också en viljehandling ifrån mig. Vattnet finns där i mina inre ledningar. Men jag behöver också skruva lite på kranarna för att det ska börja att rinna. Om anden är en person i treenigheten så handlar det inte bara om att få en portion en gång och sen är det bra. Det innebär också att leva i relation med anden. Episteltexten talar om att anden ger nådegåvor. Längtar jag efter någonting så kan jag be om det. Gud ger mig ingen gåva som jag inte vill ha. Många gånger så samverkar Gud med mina talanger, med mina gener, med mina naturliga gåvor. Mina föräldrar jag har fått i släkten bakåt i tiden. Men anden kan också ge något alldeles nytt som inte alls känns som sådär nedärvt. Att upptäcka andens närvaro i sitt liv, att erkänna och ge anden utrymme i sitt liv innebär medvetenhet. Ett liv där jag inte är ensam. Där jag inte behöver söka mig till källor utanför mig själv. Upptäckten att jag bär källan i mig frigör glädje, tröst, hjälp och tjänst. I dagens gammaltestamentliga text så säger folket till Josua: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring. Och bland de folk genom vilkas land vi drog fram. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Till skillnad från lärjungarna med status och position för den egna gruppen så pekar Paulus, vars namn faktiskt betyder den lille och som själv kallade sig för den minsta av apostlar, på de gåvor som vi välsignas med. Inte i första hand är till för min egen skull, utan för gemenskapens skull. Avsnittet om andens gåvor i episteltexten leder vidare till undervisningen om församlingen. Om kroppen med de många lemmarna. Att anden fördelar sina gåvor på var och en som anden själv vill. Och att allt syftar till att församlingen byggs upp. Profeten Joel styrker det här genom hälsningen från Gud. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män i syner. När Jesu lärjungar 500 år senare, 50 dagar efter påskhögtiden då Jesus själv lämnat jorden, firar den stora högtiden i Jerusalem pingst, så går Joels profetia i uppfyllelse. Anden kommer som Jesus talat om. Hjälparen som skulle komma i Jesus ställe. Anden kom först till Jesu lärjungar. Och Petrus predikar nu att anden är tillgänglig för alla som vill tro på Jesus. Nu handlar det inte längre om några konstnärer, profeter eller kungar. Utan till vem som helst som sätter tilltro till honom som levde, dog och uppstod. Nu var tiden inne. Nu hade det hänt som profeterna talat om. Anden kommer till den som vill dela livet med levande Gud. Kan det vara det som Jesus menar när han säger att Guds rike finns inom er? Eller när den lärde Nikodemos kommer till honom en kväll och han säger: du behöver bli född på nytt, Nikodemos. Det hårda stenhjärtat behöver bytas ut mot ett mjukt hjärta av kött, av liv. Kosmos tilltal väntar ett gensvar ifrån mig, inifrån. Min inre mottagare behöver kalibreras för Guds sändande. Jag är livets vatten, sa Jesus. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, ett flöde som är evigt liv. Detta sa han om anden. Men mottagandet behöver också få en fortsättning. Det finns ingen automatik i detta. Bara för att det finns bensin i bilen så startar den inte. Jag behöver vrida om nyckeln eller trycka på den där knappen. Bara för att elledningarna är dragna i huset så innebär inte det att det blir ljus bara så där. Jag behöver också trycka eller vrida på det där vredet. De gåvor som Gud ger, vishet, helande, tro, profetia, kan alla användas för att åtnjuta andras beröm. Men det är inte det som är syftet med gåvorna. Det är inte så Gud vill bygga sin församling. Församling byggs genom att gåvorna delas. I församlingen råder en omvänd hierarki. En upp- och nedvänd ordning där den som är minst av alla är stor. Och att den som getts mycket ska vara de andras tjänare.